Så får vi upplyfta våra hjärtan till Gud och ta emot honom när han kommer till oss i sitt heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus sa: "Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att det genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga är de tjänarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni, ty när ni minst väntade, då kommer människosonen." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Predikoöverskriften idag är lite annorlunda än evangeliebokens söndagstema. Och predikan fick rubriken i ett tidigt skede: "Var inte rädd, förändring." Och nästa som så är predikotemat: "Var inte rädd, framtiden." Och söndagens texter för denna söndag handlar ju distinkt om förändring, i det att vara redo för den förändring som är vid Jesu återkomst. Och framtiden och det hopp som ligger i det kommer ju finnas med i texterna för nästa söndag. Och jag hade en väldigt tydlig idé för vad jag skulle ha sagt och dela. Och jag skulle tro att för första eller möjligen andra gången sedan jag började här, och det är några år sedan, så har den idén totalt makulerats. Inte i så mått att den kanske inte höll måttet, men jag tror, Gud tror jag har påmint mig om någonting annat som är inom samma tema och som jag anar kan behöva höras av några av oss här. Det var viktigt för mig att få börja processa med det här i alla fall. Om jag backar en sväng, om jag tänker mig själv som 15-16-åring. Några av er kommer ihåg mig från den tiden. Titta på mamma, titta på Johan Fernqvist. Det finns några till som kan ha koll på mig från ungefär den perioden. Det var en underbar tid. Jag visste allt. Det som var lite mindre underbart var den naiva inställningen att jag inte hade någonting att lära mig från någon annan. Det är ett underbart recept på att vara odräglig. Att veta allt och inte tro sig ha något att lära. Om vi backar något mindre. Om vi tänker en 20-årig mig. Eftersom vår familj flyttade hit i slutet på 90-talet så är det nog ett antal fler personer som kanske har någon slags aning om hur det var. Ni som har kommit till Östersund efter Johannes får väl bara ta det som ett rent hypotetiskt exempel. Ni har inga personliga minnen av detta. Men som 20-åring, jag kunde allt. Men jag var i den välsignade situationen att jag insåg att det fanns ju massor att lära sig av andra människor. Det finns en brist på logik i det här, i och för sig. Men det var mycket, mycket trevligare att inse att jag kan ju allting, men jag kan lära mig massa nya saker. För som människa blir man då på ett helt annat sätt receptiv mot sin omvärld. Det kan ju ha att göra med att puberteten är över och att man är något mindre hormonstormande förvisso. Och jag har ju dragit Mark Twain-citatet om hur han som 15-åring var förbluffad över att hans föräldrar lyckats hålla honom vid liv överhuvudtaget. Och hur han som 20-åring häpnade över att det var möjligt för två människor att lära sig så mycket på bara 5 år. Och det är ju sant. Det var ju mycket trevligare att vara 20 än att vara 15 ur den aspekten. Jag kunde allt, visste allt och kunde lära mig en hel massa saker. Fortfarande en inkonsekvens i det. Men så mycket trevligare både invärtes och utåt mot andra människor. Och någonstans Mellan att jag var 20 och idag när jag är 35. Så skedde i alla fall en stor förändring. Och det är insikten om att jag kan lite grann. Av en liten tårtbit. Jag har tillräckligt mycket kunskap, tack och lov, för att i alla fall kunna vara en artig middagskonversatör. Och jag vet vad jag inte kan om så pass många saker så att jag kan ställa frågor till någon vid en middag eller ett möte, vad som helst, för att försöka få lära mig mer och för att visa att jag i alla fall kan ha ett intresse av konversationen. Men det är bara en väldigt liten tårtbit som jag egentligen har någon koll på. Väldigt liten tårtbit. Jag har lärt mig massor under de sista 15 åren. Och en av de sakerna som jag tydligast har lärt mig är hur lite jag har koll på. Det återstår oändligt tills jag är fullärd. Där någonstans finns jag just nu. Jag vet att jag ser flera som nickar. Jag vet inte om ni känner igen beskrivningen av mig eller om ni känner igen er själva i den här beskrivningen eller om det är både och. Är man vid tveksamhet ska man alltid tolka det välvilligt, så att jag misstänker att ni alla har glasklar kännedom om mig. Och jag tänker att för er som är äldre än 35, vare sig ni är 42 eller 84 eller mitt emellan, så kan ni, om ni skulle ta det här, skulle kunna lägga ytterligare bitar till hur livet förändras i olika skeenden och skeden. Och sånt som jag möjligen kan ha en teoretisk aning om eller reflektera kring. Att jo, men det där har jag läst om, eller den författaren beskriver det så bra, skönlitterärt eller vad som. Men jag är inte där än. Och samtidigt så i mig själv så har jag ju fortfarande 15-åringen. Jag har delar av mig själv som 20-åring med. Och jag tror att det är någonting som vi alla bär med oss. På ett sätt, vi bär med oss våra olika åldrar. Vi bär med oss oss själva i våra liv. Och förändring är ju någonting som finns och som blir något vi har med oss. Förändring kan vara väldigt lättsam eller hända väldigt hastigt. Man knäcker läskoden, man får sitt körkort eller vad som. Det kan kräva mycket jobb innan, men likväl att det är punktuellt. Det kan också vara någonting som sker över lång tid. Förändring är besvärligt. Det tar mycket tid och det tar mycket kraft i de flesta fall. Men om man har en larv, om den inte förpuppas, blir det aldrig en fjäril av den. Det frö som faller till jorden och dör måste göra det för att kunna ge nytt liv och kunna ge ny skörd och ny frukt. Och den som vill stanna i växten kroppsligt, i alla fall tills man har nått sin fulla potential, måste ju faktiskt dö för att, eller utsätta sig för stor fara och skada för att inte nå det man hade kunnat. Och jag kan tänka mig att en människa som andligt, själsligt och intellektuellt vill stanna i växten kommer att lyckas med det, men riskerar också att på ett sätt dö en smula som människa i den processen. För det är så att all förändring, det vet vi med oss, all förändring är inte bra förändring. Det kan bli väldigt lyckat. Mitt favoritexempel på det är några som har hört hur en mordbrännare tände eld på Föllinge kyrka för en, vad blir det, snart 20 år sedan. Och de har nog en av de bästa församlingskyrkorna i Jämtland. Det man byggde upp, bäst anpassat till socknens behov och verksamhet. Det är med det inte sagt att det är rätt att tända på kyrkor, så få inga idéer nu. Men resultatet blev positivt, även om det var avsikten var att skada, förstöra och söndra. Och vi har också björntjänsten, när det finns de bästa intentioner, men man likt björnen i fabeln tar en stor sten för att slå ihjäl flugan som sitter på sin kompis kind. Det blev inte så bra. Så vi kan inte alltid mäta förändring utifrån förändringsintention eller förändringens resultat. Ibland kan det verkligen bli björntjänster som är rent katastrofala. Gustav III ville införa en ny lagstiftning för att underlätta och minska skammen för ogifta mödrar. Resultatet blev precis tvärtom. Och blev en fullständig katastrof under hela den tid som den lagstiftningen var verksam. Där alla män som tidigare stått inför skranket och kunde nu bara blåneka och säga att nej, men jag har ingenting med det där barnet att göra. Och kunna klara sig undan. Så istället för att minska skam och de problem som fanns för ogifta mödrar så hamnade man i precis tvärtom situation under 100 års tid. Så att all förändring, även med bästa intentioner, behöver inte bli bra. Men vi vet att förändring kan vara nödvändig. Förutom det med vetekornet så är det kanske tydligaste exemplet i Bibeln på nödvändigheten av förändring är Jesus samtal med Nikodemus i början av Johannes evangeliet. När Jesus säger till en laglärde Nikodemus, som nog är ganska öppen för vad Jesus har att komma med och som har i bästa bemärkelse mycket med sig i bagaget av kunskap och insikt, vishet och förstånd. Och Jesus kommer med någonting som är helt nytt och säger detta om att man behöver födas på nytt. Och Nikodemus, han sitter i ett paradigm där tanken på att födas på nytt skulle innefatta en rent biologisk födsel till. Hans mor är i livet men hon är gammal. Hur i hela friden skulle det kunna gå till? Men det är inte det det syftar på. Vi har också förändringens nödvändighet när det gäller att Jesus återvänder till fadern och sänder anden som hjälpare. Om inte annat kan vi se att redan i slutet av apostlatiden så är det så många människor som har kommit till tro. Så att om Jesus hade varit kvar hos oss och att det var det sättet som Gud varit verksam i världen genom inkarnationen fortsatt, så hade det rent varit omöjligt för alla dessa tiotusentals människor att ens få en liten stund med Jesus, som det heter i salmen. Rätt upp och ner för att de var så pass många. Den helige ande är inte begränsad till en sant mänsklig kropp. Och därför kan och vill, eller vill, men därför kan Gud möta oss idag. Tack och lov. Det finns en sorts förändring som jag tror kan vara särskilt svår att hantera och förhålla sig till. Och det är väl en på något sätt större bit än den här förändringen av insikten om min egen bristande kunskap. Det är förändringen i hur jag ser på Gud. För när bilden av Gud förändras så sker det någonting. Vi läste och hörde i den gammaltestamentliga texten om att min rättfärdighet går aldrig om intet. Och visst är det så. Guds rättfärdighet upphör inte. Gud består. Men det är hur vi förstår Gud, hur vi tänker kring Gud, hur vi talar om Gud och faktiskt också hur vi talar med Gud. Det förändras över livet. Om inte annat för att vi blir äldre, vi kanske blir klokare och i bästa fall blir vi mognare och visare. När bilden om Gud förändras så påverkar det. Jag tror att det är någonting som kan vara besvärligt, men att det kan vara nödvändigt. Du kan inte ta en ganska abstrakt gudsbild och sätta i händerna på en 2- eller 3-åring. Jesus gör inte det och jag ser inget skäl för oss att göra det heller. Men det är inte självklart så att man som vuxen ska läsa barnbibeln hela livet och missa att det finns saker som inte går att på ett enkelt sätt lägga fram för ett barn. Jag har stor glädje av att läsa barnbibeln med våra pojkar. Men jag konstaterar att det finns nästan ingenting från något av breven överhuvudtaget. Det finns väldigt mycket av Gamla testamentets berättelser. Därför att det är mycket lättare att lägga fram berättelser på ett sätt som är relaterbart för yngre barn. Det är först när man blir lite äldre som den goda undervisning som finns exempelvis i Saltaren, men också i naturligtvis i breven, blir möjliga att relatera till. Och det är ingen skada med det, kära värld. Berättelsen om Jesus är det viktigaste och då kan man sätta i händerna på en 3-åring utan problem. Men det är ju inte självklart att man måste stanna där. Och det är inte självklart att man måste tänka om Gud, eller att jag måste tänka om Gud idag som jag gjorde när jag var 15. Jag tror jag hade på samma sätt som jag hade en ganska osund självförståelse då, så tror jag inte att min bild av Gud var optimal och perfekt för en människa. Jag tror inte att den är nu heller, men man får börja med det, utgå från det som finns. Och precis det här som att vi bär alla åldrar inom oss. Om jag möter en vän som jag känt i 20 eller 25 år, så är det klart att där sker ett möte både med 15-åringen och 35-åringen. Vi har hela skalan, hela spannet. I mötet med Gud så har jag både det som jag har med mig från allra yngsta ålder till idag. Och jag får ha med det i det mötet. Jag tror så här, att om vi tänker att vi behöver behålla en gudsbild som vi har med oss sedan tidigare, en som kanske inte håller i mötet med livet där vi är, eller håller med tron som den ser ut, då kan det ligga nära till hands för oss att istället för att ta det mötet så lämnar vi kyrkan. Uppenbarligen har inte ni gjort det än, eller inte gjort det permanent eftersom ni är här idag. Men jag tror att vi kan se att den risken finns. Carl-Henrik Jaktlund, som några av er känner till, han har skrivit ett par väldigt goda böcker om detta. Och det är svårt att lägga till så mycket om det förutom ett citat. Att många tror att de inte längre tror därför att de inte tror som de trodde. Olof, nu får du gå och sätta dig. Många tror att de inte längre tror därför att de inte tror som de trodde. Och blir det så är det stor skada. Jag tror för egen del att vi som väckelserörelse och missionsrörelse, vi har ett särskilt, om inte ansvar, så jag tror att vi har ett särskilt behov av att vara observanta just kring det här. För på samma sätt som det finns styrkor i vår historia och vår tradition, så kan jag potentiellt tänka att det finns en svaghet här som vi behöver ha med oss. En bekant till mig har sagt: Gud blir den ständige bildkrossaren som genom att själv krossa våra bilder av honom för oss, ofta genom stor smärta, in i en djupare relation med honom. Gud blir den stora bildkrossaren. Och om våra bilder är för schematiska och kanske för enkla, då blir det problem för oss. Jag tänker att i vår kyrkliga kultur och tradition, där ordet stått i centrum och där ordet i viss mån också kanske trängt undan riten och den sakramentala dimensionen av tron, så blir det, tror jag, en extra fara för oss. Och därför är det väl så att kyrkan i alla tider har sett att en möjlighet till att hantera det här är att betona de goda ordningarna och riterna. Vi har dopet, vi har nattvarden, smågruppens betydelse, förbönen som vi kommer att ha utrymme för sen, bikten och annat. Sådana ordningar som kan möta oss på olika plan i livet. Vare sig jag är 5 eller 95 så möter Gud mig i nattvardsbordet. Men vi kanske relaterar till det på olika sätt. Och samtidigt så är det så att min älskade son som sprang runt här har sagt det bästa jag någonsin har hört om nattvarden: pappa, nu är jag verkligt mätt. Det går inte att säga något bättre än det. Även om jag tror att för honom är det så mycket mer konkret. Jag kan själv tugga på det där. Jag har vänner från andra kyrkliga traditioner som jag delat just den hälsningen med, som tyckte att det var helt lysande. Och där barnets konkretisering bär med sig någonting som för den vuxna blir på en helt annan abstraktionsnivå. Men där vi får möta Gud genom den vishet som faktiskt ligger i det. Sen tror jag så här, att det är viktigt att komma ihåg för oss att om vi tillåter oss att faktiskt brottas med våra gudsbilder, så kommer resan hur vi tar oss fram att se olika ut för var och en av oss. För att vi är olika som personer. För att vi har olika saker med oss erfarenhetsmässigt. För att vi har vår trygghetszon som inte är lik någon annans trygghetszon. Och om Gud vill ta oss ut ur våra trygghetszoner så att vi kan växa, så kommer steget ut att te sig olika för var och en av oss. Målet är gemensamt. Men vägen till målet som är Jesus kan se lite olika ut för oss. Vägen till växt och djupare kärlek, djupare förståelse kan också se olika ut. Och det är okej. Vi får tala om Gud på lite olika sätt. Vi får tala med Gud på olika sätt. Samtala om och pröva våra bilder av Gud med varandra. Och det är helt okej. De som inte håller för provet av våra bilder och tankar, de får vi lägga bort. För om Jesus är vägen, sanningen och livet, då tål våra bilder av honom att prövas. Absolut. Och jag tänker att hur vi än vänder och vrider på detta, så kommer vi tillbaka till Jesus. Vi kommer att komma tillbaka till evangelierna, även till övriga Bibeln. Vi kommer komma tillbaka till kyrkan som är Jesu händer och fötter i världen idag. Och vi kommer komma tillbaka till, tror jag, slutsatsen om att i Jesus blir Gud synlig och konkretiserad. Inte bara som ett abstrakt fenomen eller som en filosofisk slutsats, utan som någon att efterlikna, att följa och att leva nära. Lärjungarna, de 12, flera av dem, inte alla, men flera hade bakgrund som fiskare. Och de hade gett sig ut på Genesarets sjö och åkt i förväg. Jesus skulle komma efter. Och de visste att Genesarets sjö, trots att den är mycket mindre än de flesta av våra fjällsjöar, av de större som vi har här, så likt några av de sjöarna vi har i Jämtland, eller för den delen Vättern och framförallt södra delen av Vättern, så är det en sjö där det snabbt kan bli väderomslag och det snabbt kan bli ganska farligt att befinna sig till sjöss. Och det blev en sån dag. Och de sjövana kom att inse att nu gäller det livet. Då kom Jesus till dem, gående på vatten. Och det första han säger till dem är inte: "Hör ni grabbar, se här och dra slutsatser." Eller: "Ni har tänkt för lite om mig och vem jag är." Utifrån hur situationen var så kan jag nog tänka mig att bägge de två satserna skulle kunna vara riktiga, sanna och på det hela taget värdelösa. Det hade, även om de var logiskt korrekta, så var det inte riktigt det de behövde höra just då. Och jag tror att någonting vi behöver minnas inför varje förändring, både om det handlar om att möblera om hemma eller för den delen att faktiskt gå in och brottas med våra bilder av Gud och också våra bilder av oss själva, så behöver vi komma ihåg: vad är det Jesus säger där till lärjungarna? Han säger till dem: var inte rädda. Och märk väl att det här är en sån situation där lärjungarnas bild av Jesus faktiskt får en viss förändring. Ett under sker, det här ska normalt inte inträffa. Men var inte rädda. Bilden av Gud, bilden av vem Jesus är, håller på att förändras för lärjungarna. Och det han säger till dem är inte: observera nu detta och detta, eller tänk på det här, utan var inte rädda. Och jag tror att det är någonting som gäller för var och en av oss som försöker se Jesus idag. För var och en av oss. Och det innefattar mig, tack och lov. Och det innefattar också dig. Det är i Jesus vi kan se Gud. Det är i Jesus vi kan se Gud, och så får vi också sen därefter fundera på vad är det vi ser. Och även om vårt sätt att se och förstå Gud förändras, även när vi ser genom Jesus, så är det honom som Gud själv har gett sig och gett en ikon, en avbild, ett fönster mot himlen som vi kan se. Där kan vi se Gud. Gud som vi kan möta i ord och ton, i handling och bön, i det heliga dopet, i all god gemenskap, och kanske främst av allt i den måltid vi snart ska få fira, den där himmel och jord möts. Han är med oss, han är med mig, han är med dig. Han är nära oss även i förändring. Därför kan vi, Gud ske pris, faktiskt avstå från att vara rädda. Vi kan möta förändringar, både sådana som visar sig vara goda och onda. Och vi kan göra det med insikten om att vi inte är ensamma. Och vi får göra det i tro att han vill oss väl. Låt oss be tillsammans. Och Gud, inte som en avbild av världens splittrade ideal, men som ditt väsens enkla avbild och ikon. Inte som min omgivning uppfattar mig, men som du har skapat mig. Inte som mina föräldrars bild av dig, men som du av evighet ser mig. Inte som jag själv önskar vara, men som du vet att jag är. Låt mig utan rädsla träda fram med allt jag är, inför allt du är, och stanna i din kärlek. O Gud, inte som tidsandan vill göra dig, men som din kyrka i alla tider har bekänt dig. Inte som jag i min självupptagenhet önskar att du är, men som du i ditt ord har uppenbarat dig. Inte som jag i mina mörkaste stunder fruktar att du är, men som du i din son har visat dig vara. Inte som min föreställning om dig, men som du är i dig själv. Träd in i mina begränsningar och upplys hela min varelse med din gudomliga närvaro. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.